Det här är Nordegren i P1.
Ja, välkomna. En speciell signatur idag eftersom du, Louise Epstein, kommer direkt från det extatiska firandet av Elisabeth II på Storbritanniens ambassad som ligger här strax in till radiohuset. Och som gammal punkare, du är ju det, så tänkte jag att det här passade.
Men musiken är ju viktig i Storbritannien, oavsett om det är punk eller något annat. Mm. Det är en del av identiteten.
Men du skulle ju köpa en ny klänning.
Nej, men jag har en klänning på mig, fast jag fick
ja, men det är
ju
samma gamla trasa som jag har sett tidigare.
Sen är det så att om det inte finns något nytt som är bättre än det vi redan har, så vet jag inte om jag försökte köpa något nytt, men det hittade inget som var bättre än det jag har.
Men jag måste säga att du hade en snygg röd kofta, men nu har du ju någon svart slapp tröja på
dig. Jo, men det är för att det var kallt. Jag hade en snygg jacka, jag försöker anpassa mig.
Men var är pumsen och minihatten koifén som vi talade om igår?
Det var bara en enda person som hade hatt. Och hon var äldre på den här mottagningen. Ja. Det var precis som Dag Sebastian Allander sa, att hatt, det behöver man inte ha längre. Och sen har jag inga pumps, men jag har ett par snygga högklackade boots.
Var det några män i kjol då?
Ja, jag pratade med en i kilt. Det var jättetrevligt. Han hade skotskt påbrå. Han var också knuten till kungafamiljen. Men nu arbetar han i Sverige och vi konverserade om Skottland och om Sverige och om royalism. Det var mycket intressant. Jag pratade med väldigt många. Där stod inte bara ett hörn och tryckte. För jag har fått höra att det skulle man inte göra heller.
Men är hon färdigfirad nu? Det verkar ju aldrig ta slut.
Idag är sista dagen, idag är kulmen, och så kunde jag också på storbildsskärm se firandet som pågick i London. Det var det som var grejen med den här mottagningen. Man skulle fira drottningen och se vad som hände samtidigt i London.
Drottning Victoria regerade i 63 år. Kommer bettan att slå henne?
Det finns ju de som menar att England måste, eller Storbritannien måste nu börja förbereda sig för 70-årsjubileet.
Ja. Det skulle inte förvåna.
Bara 10 år till.
Nej. Jag gillar henne, men det enda som jag lite grann tycker är tveksam till, det är ju det här Charles oidipala problematik och hennes skuld i det. Varför vänstrade han med Camilla när han hade Diana? Var det någon som tog upp det här på ambassaden?
Nej, inte vad jag hörde. Jag gick heller inte fram till ambassadören och ville ha en konversation om just det här ämnet. Hade du gjort det, Thomas, så tror jag inte.
Jag tycker man ska gå på det, för det är det man undrar mest över.
Men hur ska någon kunna svara på det? Han var ju förmodligen kär.
Ja, men jag fattar inte. Liksom, då kunde han väl... Han kände ju henne sen tidigare. Men klart hon var gift under tiden.
Hon var gift, ja.
Men har britterna förlåtit Charles och Camilla nu? Kommer han att bli kung eller kommer Elisabeth att lämna över direkt till William? Pratar man inte om det i de termerna?
Alltså, det är ett stort debattämne och jag fick inget tydligt svar på den här frågan. Det var inte heller så att jag gick runt och frågade alla britter om just det här. Men jag tror att jag såg ju Charles och... vad heter hon nu? Camilla. Jag såg ju dem på storbildsskärm. De såg ganska glada ut. Hon var elegant i någon sorts guldkreation.
Och slutligen, hur var det med det här? Jag har talat om att de alltid bjuder på Pimms. Den här sötsliskiga fusklikören. 51% socker och 25% alkohol. Var det det?
Nej, men Pimms är en drink. Att den här likören ingår i drinken. Att dels är det då den här Pimms. Jag frågade faktiskt.
Det smakar ju som dålig Campari.
Nej, sen är det lite gin och sen är det en läskande läskedryck. Så det är ett sorts Pimms, är ett bål kan man säga. Ett engelskt sommarbål. Ja. Även med lite mynta och gurka och apelsinskivor. Jag tyckte att det var en originell smak med mycket karaktär.
Ja. Jag håller inte med dig. Men vi byter ämne. Hallonsaft och lakrits och malört och en jäkla massa socker. 1768 började Encyclopedia Britannica att ges ut. Häromdagen så tog det slut. 2010 års tryckta upplaga i 32 band blev den sista. Och man reade ut de sista uppsättningarna nu under våren. Och nu står det sold out på hemsidan. I framtiden kommer Encyclopedia Britannica enbart att finnas i elektronisk form. Trots att både den och Nationalencyklopedin försöker överleva på nätet, så är det är det användarstyrda Wikipedia som totalt dominerar nu. Jag ser att du finns på Wikipedia.
Ja, men Louise, det är inte jag själv som har skrivit.
Det var det jag undrade, om du har gjort det.
Nej, för det första så skulle det aldrig falla med, för jag tycker det är under all kritik att skriva artiklar om en själv. Du finns väl också på Wikipedia?
Ja, men en betydligt längre artikel.
Det känns för bra då för dig.
Ja, men... Jag har faktiskt varit inne och ändrat en gång när de hade blandat ihop fruar och barn. Sådär, lite.
Ja, du har ju många fler fruar och barn.
Ja, nej, men jag vet inte, kände att det kanske inte egentligen man ska göra. Men sen har det varit en massa andra människor inne och ändrat det här på också.
Men du är också äldre än mig, Thomas. Du vet,
ja, just det.
12 år äldre.
Ja, just det. Om 12 år så kommer du ha en ännu längre.
Det vet
men
jag inte.
Är det finast ju längre?
Alltså jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte.
Det här märker man inte när folk har skrivit själv, när det är liksom sån här... skrytsamt.
Alltså jag tycker inte man ska, men man får väl inte skriva om sig själv på Wikipedia.
Jag vet inte, jag ska ta reda på detta. Idag läste jag i tidningen att fler och fler myndigheter har börjat inse Wikipedias betydelse, och nu senast handlar det om, hör och häpna, Riksantikvarieämbetet som har anställt 2 hus-wikipedianer. Wikipedians in residence, som det heter på nysvenska. Hallå Henrik Somonen, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet.
Hallå.
Är det för att ni syns för lite på Wikipedia som ni behöver egna hus-wikipedianer?
Nej, det kan man väl inte säga. Jag föreställer mig att det viktiga här är att vi når ut på ett ställe där det finns användare. Alltså folk läser ju om de områden som vi är ansvariga för, kulturmiljö och så vidare. Och då hamnar de, om man söker på Google, då hamnar man på Wikipedia. Så att idén är väl för oss då att förstå hur Wikipedia funkar. Och det är väl därför vi har anställt 2 wikipedianer som ska berätta lite för oss om hur det fungerar. Så att vår personal kan uppdatera.
Men fattar jag det rätt? Ja, ni ska inte bara skriva om själva ämbetet, utan ska ni gå in och rätta artiklar om runstenar och fornminnen och historiska byggnader?
Ja, det är väl tanken.
Ja, okej. Okay. Men ligger Sverige efter här? Finns det några internationella förebilder?
Ja, i British Museum har haft wikipedianer som har varit in residence tidigare. Det finns, tror jag, några andra också, men det får du nog egentligen fråga wikipedianerna om. Mm.
Men blir ni inte lite jäviga om det är de egna tjänstemännen som sitter och redigerar?
Jo, det kan man väl kanske säga, men det är ju så att alla kan redigera i Wikipedia, och alltså man kan säga att det viktiga här är att den informationen som vi har och den synen vi har på frågeställningar och så vidare kommer fram någonstans. Ja, men vi har ju det här på våra webbsidor redan, och om vi sätter in länkar till hur vi resonerar kring det här från myndighetshåll, så kan ju det knappast vara ett problem. Mm.
Hallå Ylva Pettersson, gymnasielärare och wikipedian i Skara. Jag tänkte att vi ska reda ut det här på hur Wikipedia fungerar. Hur kom det sig att du själv började använda Wikipedia?
Ja, för mig började det ju med att jag som lärare varnade eleverna för att använda Wikipedia när Wikipedia var nytt. Sen när det blev mer och mer vanligt att eleverna använde Wikipedia, så blev det ju viktigt för mig att sätta mig in i hur det faktiskt fungerade. Och när jag gjorde det, då insåg jag ju att det finns ett jättestort värde i att använda Wikipedia i undervisningen. Så det var den vägen in.
Och nu är du administratör. Vad innebär det?
Ja, det innebär egentligen att man har ett städuppdrag. Alltså, jag har fått några verktyg extra för att kunna hjälpa till och klottersanera och annat för att försöka hålla trovärdigheten på Wikipedia så bra som möjligt.
Men vadå, du kan gå in och ändra när det är personangrepp eller faktafel? Eller när någon,
ja,
liksom...
det kan du också. Alla kan återställa ändringar på Wikipedia. Men jag kan då ta bort saker, inte helt och hållet ur historiken, men jag kan dölja det för vanliga användare.
Men hur gör du med dina elever så att de förstår vilken fakta som är relevant? För att problemet med nätet är att man inte riktigt vet vad är viktigt och vad är oviktigt.
Det är precis det vi jobbar med, att titta källkritiskt på Wikipedia och försöka se hur mycket går det, hur trovärdigt är det. Sen använder vi Wikipedia till annat också, till att skapa, jobba kreativt med att ladda upp bilder, jobba med layout och dessutom att fördjupa sig i historia då, som jag undervisar.
Men om vi tar det här konkreta exemplet, om någon tjänsteman på Riksantikvarieämbetet börjar skriva en massa positivt om sin egen myndighet eller hylla en mellanchef eller skriva fjäskigt på något sätt.
Då finns det finns ett citat som jag gillar, att i teorin så är ju Wikipedia en katastrof, men det funkar i praktiken. Och där finns regelverk på Wikipedia, regelverk som användarna själva har jobbat fram, till exempel som handlar om intressekonflikter eller om man vill försöka jobba bort eller påverka det neutrala i uppslagsverket. Och då finns det en mycket stor, som jag sa, alla kan gå in och ändra. Så ser man någonting som inte är neutralt så kan vem som helst ta bort det. Och sen finns det en stor mängd aktiva, både vanliga användare och administratörer som hela tiden är inne och jobbar med att behålla trovärdigheten och det neutrala.
Men jag tänker sådana kontroversiella frågor om Carl Bildts affärer eller Syrien-konflikten nu. Hur lyckas ni med att hålla det rent i de ämnena, att vara någorlunda sakliga?
För det mesta så visar ju forskningen på att Wikipedia faktiskt håller sig väldigt neutralt och att klotter eller sånt som försöker få fram en skev bild försvinner väldigt fort. Och går du in och tittar på kontroversiella ämnen, politiska ämnen eller aktuella ämnen, så kommer du se att där sker det en väldig diskussion kring ändringarna på artiklarnas diskussionssidor.
Så det blir någon sorts seminarier kan man säga?
Ja, det är en sorts peer review kan man säga. Det är det som är så, och det har ju visat sig i forskningen ända sedan medeltiden att peer review är bland det bästa som finns.
Men det här med Louise då, som säger, hur är det, får man skriva sin egen Wikipedia-artikel?
Alltså, det är klart att du kan skriva din egen Wikipedia-artikel. Om du går in och tittar, det finns en särskild sida som heter Wikipedia intressekonflikter på Wikipedia. Där står det att du kan det, men om man är inne och skriver om saker som handlar om mig själv eller sånt som ligger mig själv nära, så måste jag vara väldigt försiktig och se till att allting jag skriver går att källbelägga och verifiera av andra användare.
Så om de skriver världens bästa talkshow-programledare
så kommer det att lyka himla snabbt, skulle jag säga.
Så kommer det att hända någonting snabbt?
Ja, det kommer att försvinna.
Men det här att gå, jag har ju brutit mot det där någon gång när jag märker att det är faktafel och ja. De hade blandat ihop vem som var mor till mina barn och sådär.
Ja, och det är precis sånt som det står, att man självklart kan gå in och ändra sånt som är direkt felaktigt även om det skulle handla om mig själv. Mm. Nu har inte jag tillhör väl de i det här programmet då som inte har någon artikel på vilken ben jag.
Alltså du har ingen själv?
Nej, det är för tråkigt, va?
Ja.
Men
du får be eleverna skriva en.
Då går jag in och raderar den, för den lever inte upp till relevanskriterierna. Ja.
Men det är lättare att skriva taskiga saker om folk, sånt som man inte slår upp så ofta då?
Nej, det finns en sida som heter senaste ändringar. Och där syns varenda kommatecken som någon går in och ändrar på Wikipedia syns där. Och där finns det en stor mängd både användare och administratörer som kontrollerar alla ändringar som dyker upp, och ibland slinker det igenom. Därför att vi har ju inte på något sätt betalt för att vara där, utan det är ju ideellt arbete. Och ibland så kan någonting slinka igenom. Men för det mesta så visar faktiskt all forskning att det är otroligt lite som blir kvar.
Tack så mycket Ylva Pettersson, Wikipedian i Skara, och tack också Henrik Sommonen på Riksantikvarieämbetet. Ja, häromdagen så tog jag den gamla ombyggda ångbåten Gustavsberg 7 från Nybrokajen genom Skuresundet över Baggensfjärden, och efter en dryg timme så var vi framme vid Hålludden på Värmdölandet. Och sen fick vi gå upp för en vacker spång av sibiriskt lärkträ med 7 graders lutning upp för tallbacken, och där låg det Artipelag, en jättelik byggnad i glas, råbetong, kärade bräder och gröna och röda sedumväxter på taket. Nordisk arkitektur när den är som bäst, ritat av Johan Nyrén. Det var nog bland det sista han gjorde innan han dog. Artipelag har stora konsthallar som är i det närmaste lika stora som Moderna Museet. Men här finns också två restauranger och en trendig black box, en jättelik kub för konserter och tv-inspelningar som kan ta upp till 1000 publikplatser. Igår var det premiär för Kungliga Operans uppsättning av Carolinas sömn med Lena Hoel och Hovkapellet. Välkomna Lillemor och Björn Jansson.
Jakobsson,
förlåt. Det är ni som ur egen ficka finansierat ett av de största svenska konstmuseerna i modern tid. Hur kom ni på den här idén?
Jag såg en annons om en fastighet på Kullön i Vaxholms kommun och köpte den, och så gick jag på den, och då var det ett berg som störtade ner 30 meter rakt ner i vattnet. Och så tittade jag ut över vattnet, och där såg man ingen bebyggelse överhuvudtaget. Och så var det i sydvästläge. Och så tänkte jag, tänk att ha den här bergväggen inne i en konsthall. Då måste vi i alla fall få alla världens besökare att komma och titta på den här bergväggen. Det låg ju med stenar från istiden. Och så började arkitekterna rita någonting som Vaxholms kommun skulle tända på. Och det var strömming, eller en Vaxholmsbåt. Och det blev ett strömmingstim, hur tjusigt som helst. Det var urvackert. Men konstigt nog, Vaxholms kommun var jag inte ett dugg intresserad. Hade inte kostat dem någonting, och de hade väl fått en 100-200 arbetsplatser.
Aha.
Sånt i livet.
Men sen gick du vidare.
Ja, då letade vi vidare, och då hittade Lillemor och jag den här underbara, vackra udden på Värmdön som ligger vid Baggensfjärden. Precis rätt ligger den. Det är sol från 8 på morgonen till solnedgången mitt i sommaren. Vackrare kan det inte vara, och så är det en så fantastiskt varierande natur. Och det är ju helt underbart att gå där bland ekar och lavar och mossar och
vitsippor. Vi ska prata mer om museet, men jag tänker vi måste ändå låta radiolyssnarna förstå var alla de här pengarna kommer ifrån. För det kommer ju från framgångssagan med Babybjörn.
Ja, jag började ju Babybjörn med att cykla runt i Stockholm med en babysitter som jag hade köpt i Amerika på pakethållaren. Och det var ingen som ville tillverka. Sen hamnade jag nere i Gnosjö. Och jag var ju 08 i Gnosjö. Det här var ju 1961-62. Och 08, det var ju några högfärdiga människor. Så jag fick inte gå in på kontoret, utan jag fick stå ute på gårdsplan. Det tog flera gånger innan de släppte in mig på kontoret. Och sedan blev Gunnar Johansson min stora lärofader, så vi fann varandra.
Okay. Men vad kom det sig att du tog med en babysitter från USA? Hur förstod du att det här var en bra affärsidé?
Ja, jag hade en bror som hade en son som hette Patrick som satt i den i Amerika.
Jaha, så du satt barnvakt?
Nej, jag var på besök där.
Okay. Och då såg du att ungen var nöjd?
Ja, alla berättade ju det.
Okej, okay. För du var en rätt misslyckad typ i skolan och så, vad jag förstår.
Ja, det kan man kalla det för. Två gånger skickade mina föräldrar, eller lärarna, inte mina föräldrar, lärarna mig till psykolog för att undersöka om det överhuvudtaget var någon mening att jag gick i skolan. Och jag kommer ihåg frågorna man fick, bland annat, är det ett tågsätt och det sista vagnen brukar vara vanligast med olyckor? Då tar man bort den sista vagnen. Vad är det för dumt i det, kommer jag ihåg att de frågar. Jag klarade av det.
men sen de stora pengarna gjorde ju sen på när den här bärselen kom.
Nej, babysitter blev en mycket stor produkt.
Redan den?
Ja, den blev oerhört stor. Vi 1964 på hösten sålde vi 8000 i månaden, och det föddes 10 000 barn. Så det kallar jag för marknadsandel.
Okej, okay. Men då kan man ju undra, såna här, en liten sån här grej som man har bebisar i och en bärsele. Vad var det som var så märkvärdigt med det? För att folk har väl burit sina barn i tygstycken sen hedenhös?
Jo då, Jesus, det finns ju bilder om Jesus som kommer in i Jerusalem. Maria bär in honom i Jerusalem. Så det finns mycket
Lindeban.
Mycket från antiken också. Så att, men fördelen med det här var ju att läkarna ville att barnet skulle sitta hos nära föräldrarna. Man trodde, och det hade man bevisat, att det skulle bli bättre relationer genom livet. Så att överallt på alla kongresser, särskilt i början på 70-talet, så diskuterades så här mycket.
Att man skulle ha barnet nära bröstet?
Ja, fram till här så känna, och dessutom så lär de sig ju då att tala som mamman. De har ju legat under graviditeten och hört mammans röst, och sen håller man handen högt uppe på bröstet som jag gör nu, så känner man ju hur stämbanden vibrerar, och då lär man sig att prata.
Så det var det som var ditt snille, så att säga, att du sög upp det här från barnläkarvärlden och lanserade den här produkten då?
Ja, men det var inga svårigheter att suga upp det här. Man behövde inte göra någon marknadsundersökning. Det var sån tryck från läkarna på att alla föräldrar skulle bära sina barn på det här viset. Så, och det är det ju fortfarande.
Men man tycker det där är ju världens lättaste grej att kopiera. Varför lyckades du?
Nej du, det kan jag tala om för dig. Att göra en bärsele som är funktionell och lätt att använda. Mina krav är ju att vakna barnet mitt i natten, och mamman vill lugna barnet och sätta det här, så ska det gå och göra det i sängkammaren när det är mörkt och när pappan ligger där och är urarg på att ungen skriker. Det ska
man får
gå.
Hoppas att pappan går upp också ibland.
Ja. Ja, eller pappan får gå upp. Men,
det händer oftare, vi, som man tror. Men, du gick upp kanske, Thomas, på natten med bärselen.
Ja, jag har haft bärselen, men jag har inte haft den så länge, för sen blir barnen så tunga att man får ont i ryggen.
Ja, nu har vi ju nya modeller som är lättare.
Ja, men du, alltså vad jag fattar, måste det ligga någon sorts magi i det här med varumärket. För det var väl inte bara manliga skådespelare utan även kvinnliga som Madonna, och sen var ju den här historien med vad heter hon, Ellen DeGeneres,
DeGeneres.
Ja, hon som var det var väl den här Oscarsgalan, va?
Ja, och hon kom in med bärsjälen och hade statuetten i den och sa att den här är ju väldigt praktisk, det här är min björn, sa hon, och då kan jag ha drinken i vänster hand och hälsa med höger hand.
Jaha, men hur mycket hade du betalt för det då?
Inte ett korvöre. Jag kan tala om att jag såg det inte ens. Det var vår lillemor som tittade.
Det var vår dotter som tittade på natten. Det var ju mitt i natten, ja. Det här sändes, så att vi fick reda på det nästa dag.
Så 1 miljard tittare, ja. Ledde det här till ökad försäljning också då?
Ja, man kan inte hänföra, ja. Men försäljningen har ju gått otroligt bra. Vi har ju försett västvärldens barn med bärsjälar.
Men då är det här, det är väl så att när man får ett litet barn, jag tror det här är lite grann av hemligheten, Louise. När man får ett litet barn, då vill man ha det absolut bästa. Man köper svindyra barnvagnar, och då är man också beredd att betala, vad kostar det? 1300 kronor för en bärsele, sa jag.
Ja, det är nog den finaste sorten.
Jo, men man vill ju alltid att barnet ska ha det finaste.
Jag köpte mycket begagnat. Ja. Gjorde inte du det, Thomas, när du var ung?
Jo, men de fick ju ärva.
Ärva.
Ja. Ja, men vi vill ju att produkterna ska hålla till flera barn. Ja. Och vi ser ju ofta 10-15 år, ja, gamla bärsjölar. Mm.
Ja, det här alltså förklarar...
Min mor ville säga något,
ja,
också.
Jo, jag vill ta det. Det är ju det här som då... jag försökte bara att vi skulle förstå lite, var kommer de här hundratals miljonerna ifrån? Och Lillemor, vad är det då, Lillemor Jakobsson, vad är det ni vet? Är det ett monument över er själva? Eller vad är tanken bakom detta jättelika konstprojekt?
Ja, nej, något monument ska det absolut inte vara. Det är bara det att vi älskar naturen, vi har seglat mycket och vi åker långfärdsskridskor och vi tycker väldigt mycket om konst och vi har ju rest mycket i arbetet för Babybjörn och varit på väldigt många konstmuseer. Så att det är att vi tyckte det var roligt. Vi är inte så mycket för att köpa flotta bilar eller juveler utan vi tyckte att det var roligt att sätta pengarna på någonting i den här stilen.
Och som allmänheten kan få njuta av. Det är ju hemskt roligt och vi har ju satsat mycket på handikappspänger. Det är ju handikapp, det enda stället jag vet om i hela skärgården.
En spång alltså?
Det är en spång i pluralis. Ja, okay. Men jag tycker spänger låter vackrare än spång.
Ja, okay.
Så att det är ju helt fantastiskt att gå längs vattnet och så kommer man upp efter en kilometer då till själva anläggningen. Ja.
Alltså jag tänker ju på prins Eugens, Valdemars Udde, Thielska galleriet och de här stora donationerna till Nationalmuseum, byggnaden av Kungliga Operan och Dramaten. För 100, 120, 130 år sedan så var det de rika kapitalisterna och mecenaterna som möjliggjorde kulturlivets framväxt. Och sen kom ju, som vi pratade om häromdagen, folkhemsideologin och att de rikas förmögenheter skulle beskattas, kulturen statsfinansierat och mecenaterna försvann i stort. Man tyckte till och med det var lite tveksamt ibland. Hallå Ingela Lind, min auktoritet i konstfrågor sedan vi medarbetade på Dagens Nyheters kulturredaktion för länge sedan.
Mm.
Är vi tillbaka 120 år i tiden till mecenatstiden igen?
Ja, på ett sätt kan man säga det och det beror ju på att kulturpolitiken har varit så dålig så att det finns här ett hål att för privatpersoner gå in och jag tycker man ska vara jätteglad över sån här fantastiska satsningar. Men det får inte bli så att staten på grund av det drar sig tillbaks och får en väldigt trist roll som de gärna vill dra sig ännu mer tillbaks.
Men hur ska man göra då så att staten inte drar sig tillbaka och tänker att mecenater kommer ordna allting?
Ja, jag tror att det kommer tyvärr ordna sig själv för att många av de här privata initiativen har ju visat sig vara väldigt lite hållbara. Det står ju lite grann emot det privata initiativet med långsiktighet. Företag kommer och går, de kraschar, ägaren dör, det övertas av någon annan. Det är inte den långsiktigheten som staten bör ha som är det främsta målet.
Skräckexemplet är Roseum, hyllat och sen plötsligt försvunnet.
Precis. Och Thielska galleriet som det är jättemycket problem med idag som ju kraschade en gång också. Och det är väldigt vanligt att sådana här ställen kraschar efter ett slag därför att att bygga hus är väldigt roligt och på sätt och vis ganska enkelt för att det är en aktion för en näringslivsperson. Men att driva det sen, det krävs en oerhörd kunskap, det krävs en oerhörd organisation och det är inte alls så sexigt. Mm. Och det är det som är problemet tror jag.
Men vi har väl rätt en del lyckade exempel åtminstone hittills. Sven Harris museum, Bonniers konsthall, Magasin 3, Fotografiska museet.
Ja, och det är ju helt fantastiskt att det blir så många konsthallar plötsligt i Stockholm. Jag tror att Stockholm faktiskt är en av de städer som har flest konsthallar i världen just nu.
Vad tror du om Artipelag då?
Ja, jag tycker att huset är som en bomb, det måste jag verkligen säga. Det är som en bomb mitt i naturen, det är fantastiskt. Och jag önskar paret Babybjörn all lycka i världen. Jag är däremot ganska skeptisk till de utställningar som man öppnar med nu. För att jag tror att man måste så långt bort ändå ha någonting alldeles spektakulärt. Nu är det fyra små utställningssalar som är som någon slags lite småpoppigt nationalmuseum. Bra men inte särskilt märkvärdigt. Och sen är det några väldigt häftiga stora salar som man inte har lyckats med för att de är så himla krävande. Jag tror man måste satsa på någonting spektakulärt eller någonting som är så ovanligt som att man ger allmänheten gratis tillgång till någonting som staten aldrig skulle göra till exempel. Alltså någonting som inte staten kan göra om det är så långt borta.
Ja, Björn och Lillemor Jakobsson, det har varit en del lite magsura kommentarer, bland annat den sura kulturredaktionen här, eller hur?
Ja, vad ska jag säga om det?
Nej, men du kommer väl därifrån.
Ja, men nu jobbar jag här.
Men hur ska ni undvika att det här inte blir en... Att det här håller något år bara, att det här blir bestående?
Ja, men vi kommer ju komma med nya utställningar och jag tycker också att vi ska ha lite mer spektakulära. Vi kommer inte alls hålla samma stil hela tiden utan vi är mycket för överraskningar och nyheter så allting ska förändras under gång. Vi blandar ju klassisk och modern och samtidskonst och vi blandar även konst med design och konsthantverk. Och sen har vi ju två jättefina restauranger som också kommer locka. Och en butik som kommer ha...
Hur många räknar ni med ska komma dit?
Ja, det får framtiden visa.
Ja, idag har vi, och igår har vi haft kolossalt med besökare.
Mm.
Så
tack.
Vi drar in. Extrapolerar vi det, då blir det mycket.
Tack så mycket Björn och Lillemor Jakobsson och... Jag vet inte om det är okej med våra opartiskhetsregler, men lycka till får man väl säga ändå. Det var ju fantastiskt
att
det här
blev... Och sen finns det ju många andra filmer på barnproduktsidan också, så att det inte blir otillbördigt gynnande, eller hur, Thomas?
Men ibland kan vi tala om bilar och IKEA, så kan vi ibland prata om barnprodukter också. Ja, häromdagen så fattade Högsta domstolen ett beslut som förändrar förundersökningssekretessen här i Sverige. Beslutet betyder nu att vitala uppgifter om bland annat den misstänktes identitet går att få ut från domstol innan åtal väcks. Och den som vann det här målet mot riksåklagaren heter Erik Blom och han sitter just nu mitt emot mig. Vad var det som gjorde att du drev det här fallet till Högsta domstolen?
Jag hade tidigt granskat HQ Bank-härvan, några högt uppsatta personer där som hade delgivits brottsmisstanke. Och då hade jag via en källa fått reda på att ett antal personer ska ha delgivits brottsmisstanke. Och då efter lite snokande fick jag reda på vad det var för brottsrubriceringar kring det här. Och efter det så satt jag mig och slog lite i tingsrättens sökdatasystem. Och då hittade jag ett fall med samma brottsrubriceringar, men... partställningen, alltså vilka de här två, eller vilka som är misstänkta respektive åklagaren, det var dolt till skillnad mot andra mål, så det intresserade mig.
Men Erik Blom, du är alltså 13 år och går i sjätte klass och kallar dig själv för rättsreporter. Hur går det här ihop? Går du inte i skolan?
Jo, absolut. Jag går självklart i skolan, dock så går ju det att kombinera.
Men när kom du på att det finns en offentlighetsprincip då? Minns du det?
Det gör jag faktiskt. Jag var och föreläste med en kollega och sen så låg hon och läste en jättelång bok. Och sen så satt hon och bara, ja, det finns någonting som heter offentlighetsprincipen och du har rätt och insyn i myndigheter. Jag bara, det här är helt sjukt, det här är jättebra. Typ.
Men vad den här kollegan, vad gör hon? Alltså jobbar liksom, är det en skolkamrat eller gör ni något annat tillsammans?
Nej, det här var faktiskt för en annan organisation som jag föreläste för och för ett projekt.
Men hur var det här intresset för just juridik?
Alltså jag skulle väl kunna säga att det hade sin start då jag fick reda på vad offentlighetsprincipen var. Och då utvecklades ju det intresset självklart och vad man har för rättigheter som medborgare.
Vi har också med oss en av dem som du har twittrat med, tror jag. Sven-Erik Ahlhem, tidigare överåklagare, numera rättskommentator. Vad tänker du om 13-åriga Erik, att han fick rätt i Högsta domstolen?
Ja, det är ju strålande. Jag tänkte så här, vad månde bliva av denne unge man? Han måste ju bli minst justitieråd själv en gång i tiden. Han har ju verkligen satt fingret på kartan. Här är det då inte omöjligt för de som inte är höga jurister att bekämpa till och med riksåklagaren. Det är ju jättefint att få ett rättsfall uppkallat efter sig, Erik Blomfallet.
Men om vi tar sakfrågan, hur ska man tolka detta utslaget då?
Ja, vad handlar det om? För jag fattar inte riktigt där.
Alltså det är ju ett jätteklurigt fall om man ska redogöra för det. Det krävs nästan ett seminarium för det. Men enkelt uttryckt så har det ju hittills varit så att man kan skydda namnuppgiften i förundersökningshänseende om man som åklagare eller advokat går in och begär att få en offentlig försvarare. Då har det kunnat skyddas namnet. Det har varit viktigt dels därför att det har funnits många på mediasidan som är intresserade och som kanske då kan spoliera möjligheten att komma vidare i utredningen. Men också av hänsyn till den berörde själv som ju ska betraktas som oskyldig och som absolut inte vill figurera i mediasammanhang på detta tidiga stadium. Och det har ju lett till att vissa rika brottslingar, misstänkta brottslingar, de vill hellre ha privata försvarare så att man slipper ifrån den här offentlighetsprincipen som Erik har talat om nu.
Men Erik, finns det inte en risk att slämma journalister nu på ett mycket tidigare stadium där och vet vem som är misstänkta när man tar reda på vem som är försvarare och vem som är klient?
Ja, alltså.
Men du, Erik,
Erik först bara.
Ja, absolut finns det det. Dock så gäller ju pressetiken fortfarande. Så att det är ju samma sak att överväga med en namnpublicering. Och det är egentligen ingen skillnad, bara att journalisterna får reda på namnet tidigare. Sen så är det ju kanske inte pressetiskt att publicera ett namn i en annan person är dömd. Men det där är ju upp till det enskilda mediet.
Men varför är det här viktigt då?
Ja, alltså jag tycker det självklart är jätteviktigt att man har insyn i rättsprocessen. Och självklart så... jag tycker Högsta domstolens tolkning är väldigt bra, att i ett beslut så kan man ju inte dölja vilka som är parter i beslutet. Det är som att man skulle sekretessbelägga ett namn på en dömd i en dom, och det gör man ju aldrig.
Erik, vad kan vi vänta oss här nästa? Vad jobbar du med nu som rättsreporter?
Ja, jag sitter och jobbar lite med podcast om just det här HQ-härvan, så att det kommer.
Vad säger dina kompisar då? Tycker de att du är nörd med lite udda intressen? Eller har ni liksom en hel offentlighetsprincipsgrupp i klassen?
Nej du, jag kan nog anpassa mig ganska bra. Jag umgås nog med ganska mycket varierade människor, så att så är det absolut inte.
Jag tror man kan vara på många olika sätt.
Ja. Sven-Erik Ahlhem, gör Erik en korrekt tolkning?
Han är väldigt framåt, Erik, och är väldigt banbrytande. Så fler Erikar, de visar vägen för de som är lite jäva och vågar gå emot oss gamla jurister.
Tack så mycket, Sven-Erik Ahlhem, tidigare överklagare, numera rättskommentator och en av dina kompisar på Twitter.
Va? Ja.
Tack för att du kom hit, Erik Blom. Vad har vi lärt oss idag, Louise?
Vi har lärt oss att ingenting är riktigt vad det verkar vara, och att det går inte riktigt att veta hur det blir i framtiden, varken när det gäller barn eller konsthallar eller någonting annat.
Och imorgon ska vi säga är det ett specialprogram om det svenska superiet. På nationaldagen passar väl den svenska nationaltraditionen. Och producent var Anders Diamant.